demonstrant. Kim Källströms Djurgårdshand. Adin Alic, Pavle Bagic, Mjällby, AIF.
Då så Marcus, avsnitt 93 av Allsvenskan Fantasypodden. Och det är ju inte vilket avsnitt som helst. Det har blivit nytt år igen och det har blivit dags att starta igång den här skutan igen. Det känns så bra, va?
Mm, det gör det verkligen. Det har varit en lång väntan här och ja, det är väl ett tecken på att vintern är över här snart.
Ja.
Så det känns bra, man är laddad. Kul att köra igång igen, verkligen.
Ja, man är lite pirrig nästan, som man brukar vara så här på vårkanten, bara för att inte bara på grund av att det var länge sedan vi poddade, utan för att Allsvenskan börjar närma sig. Det är bara två veckor kvar. Och ja, som vanligt då när det är kort tid kvar så brukar ju vi köra laggenomgångar, och det är väl tanken att vi ska göra även i år, va?
Det är ju tanken. Det har väl varit ett vinnande koncept tidigare år, så varför ändra på det här, kände vi väl. Så det är ju det är fem lag som står på menyn idag då. Vi ska ta oss igenom.
Jajamän.
Och vilka är det?
Det är AIK, det är Häcken, det är Djurgården, Gais och Halmstad. Så att spännande, det känns som roliga fem lag att inleda med på något sätt, även om jag kanske har tagit dem i kronologisk ordning utifrån tabellen. Så som den ser ut just nu så är det ändå fem roliga lag, tycker jag. Det är ganska, ja, det är en hel del nytt, lite gammalt också, men vi får väl se vad vi kan gräva fram lite. Det är nog bra det här, ja, men för att få upp sin egen, liksom, ja, men att man kommer in i det lite på egen del också. Man har ju suttit och såklart och scrollat igenom appen x antal gånger och kikat på priser och så vidare. Men ja, det är nu man ska in i det på riktigt, känns det som, när man börjar de här genomgångarna lite.
Ja, men verkligen, jag tänkte säga det också, att det känns som att man har haft en liten liksom trög start här sedan i tisdags, var det väl som det släpptes. Man har nästan väntat på den här inspelningen bara för att sätta sig in i det ordentligt igen här. Så ja, vi kör igång är väl tanken, men innan vi går in på lagen så måste vi prata lite känsla inför säsongen här. Vad går vi in med för känslor?
Ja, men jag är riktigt, riktigt taggad och förväntansfull på 2024. Man fick ju avsluta fjolåret snyggt. Jag kommer inte exakt ihåg nu vad jag slutade, men det var ändå 500 någonstans där, vilket gör att man kliver in med god känsla inför det här året. Och ja, nej, men jag vet, det känns ju, det är ju alltid väldigt kul att komma in i en ny allsvensk säsong, inte bara det sportsliga utan minst lika mycket för det fantasymässiga. För nu vet man vad man har framför sig, liksom, med allt vad det innebär. Så att, nej, det är en rolig känsla naturligtvis.
Ja, verkligen. Det har varit en lång vinter här med lite halvtråkiga Premier League-matcher att titta på i väntan på allsvenskan här. Så man är laddad och det är ju lite nytt också som är kul. Bland annat det nya chippet då. Lite ny design så där på hemsidan och sånt också som är lite
Ja,
kul ju.
ja, det
Piggar
är
upp lite grann.
Absolut. Jag gillar den nya designen. Den känns väldigt smooth och väldigt, ja, den är inbjudande att titta på, tycker jag. Så det ska de ha.
Ja, verkligen, verkligen. Men ja, nya chippet då, det måste vi väl nämna lite snabbt ändå, våra lite korta tankar kring det här kanske. Dynamisk duo har de valt att kalla den för. Så ja, dubbla kaptener är borta och det här har tillkommit då. Och det innebär ju att både kaptenen och vicekaptenen ger trippla poäng.
Ja, de nöjde sig inte med dubbla.
Nej, precis.
Eller ja, det hade ju varit samma chip i och för sig.
Ja,
nej, men spännande. Det känns ju som att ett chip där man kan, ja, som man kanske inte behöver planera jättemycket för, utan att man kanske kan köra lite på. Det är ju ganska likt liksom dubbla kaptener egentligen. Men det är klart att de där tre dubbla poängen gör ju någonting med en, såklart. Så att får man träff där, så ja, då sitter man riktigt bra på det.
Ja, precis. Ja, skillnaden från dubbla kaptener är att jag tror man kommer vara mer liksom varsam med att bara trycka av det här. För det här kan det bli stora swings liksom i poängen. Och det går väl att argumentera för att det är för kraftfullt. Liksom. För det gäller ju att ha lite flyt med sådana här chip också. Liksom. Man ska träffa rätt. Så det är klart det går att argumentera för det. Men personligen tycker jag bara det är roligt.
Kan
Allt som kan
det?
skapa lite avstånd liksom.
Ja.
Är ju kul.
Ja, det känns ju kanske som ett chip som man, om man vill, skulle må ganska bra och kanske och spara till slutet av säsongen. Om man känner att det finns risk för att man har halkat efter lite. Det är svårt att veta nu, men om man känner efter några omgångar sådär att men, man har halkat efter redan då, så kanske man ska ha lite is i magen och spara det där chipet fram till de sista fem. Då kan man nog tugga in en hel del om man lyckas träffa.
Ja, verkligen. Jag tror man sitter ganska bra på det om man har de sista omgångarna. Liksom. Men sen brukar det ju dyka upp omgångar där många spelar chippen. Och då är det frågan om man vågar stå emot den stormen som kommer i så fall.
Ja, det blir mycket psykologi där då. För då handlar det om att man ska stå emot massan som trycker av det då. Och får någon träff då, så ja, då sitter man ju lite i baksätet så att säga. Men skulle det bli tvärtom, att det inte blir träff, då får
Då
man
sitter man
ju,
och myser.
då sitter man och myser i framsätet istället. Så
Precis.
det beror på lite hur man lägger upp det. Men spännande såklart med ett nytt chip. Det friskar ju alltid upp. Glad över att de ändå valde att ha kvar parkera bussen och lånelagret. Det är två roliga chip. Parkera bussen kanske ligger allra närmast hjärtat, för det är ju, ja, det är den som kräver liksom mest planering på något sätt. Så det är alltid roligt att ha ett sånt också.
Ja, verkligen. Och det har ju liksom varit det starkaste chippet innan. Nu går det väl kanske att argumentera för att det här nya är lika starkt. Så ja, det är roligt. Det blir kul att se hur mycket svängningar det blir i rankingen när de här kommer spelas.
Ja, vi dyker väl in helt sonika på lagen. Det är väl inte så mycket att vänta på. Vi börjar väl med AIK som har ett ganska fördelaktigt och fint inledande schema, i alla fall första fem här. Västerås börjar man med på hemmaplan. Och sen är det BP, det är Mjällby, Djurgården och Värnamo. Så att en ganska bra inledning, och det finns väl kanske ganska mycket som talar för att det är många som kommer sitta med AIK-spelare i sin inledande elva, va?
Så är ju känslan och mycket med tanke på att det är ett ganska trevligt kaptensval till omgång ett här ju såklart med Västerås hemma. Och det handlar ju om kanske framför allt tre spelare kanske med den där binden känns det som. Vi har Modesto som kostar 7 miljoner i år, går som mittfältare med allt vad det innebär. Och sen är det väl Saletros som kostar 8 i år och Pittas på 10 som jag tänker främst är kanske de tre som cirkulerar i mest lag just nu. Ska man pricka rätt och välja rätt där? Vad känner du spontant kring de där? Vem lockar mest?
Ja, men jag vet inte, det är väl de tre som man är lite inne på i första hand. Och det är väl också logiskt, ska väl sägas, att Modesto blir mittfältare i år också. Men sen är det väl klart att på något sätt känns det väl som kanske ändå som att Saletros är om man ska prata om säkra kort, det vet jag inte om man kan, men det är väl Saletros som kanske ligger närmast till hands ändå. Sen känns det väl kanske som att Pittas har hittat en växel till. Det känns som det i alla fall. Nu när han har fått acklimatisera sig ordentligt i AIK. Så han kan säkert bli farlig. Och ja, det är väl de tre som du säger. Sen vet jag inte om man ska liksom försöka hitta någon. Det brukar alltid vara framgångsrikt att ha någon AIK-försvarare emellanåt. Har man ju lärt sig med åren. Sen är det ju frågan om vem det skulle vara i år. Det är ju finns ju ingen Modesto där längre då, och Otieno är borta. Och, ja, så att det är väl det som är frågan lite då, om man ska hitta något.
Man vet ju alltid att AIK kan komma in i den där stimmen där man släpper inte in mål på, ja, men kanske framförallt på hemmaplan, flera matcher och sådär. Och det är klart att det kan bli aktuellt då, men tittar man på den där försvarsfyran som den kan tänka sig ut just nu så är det väl kanske inget som lockar jättemycket. Nu verkar det väl som att det är lite förstärkning på G in i Eskil Ed heter han, va? Så det får man väl avvakta lite och se vad han kan tänkas landa på för pris och sådär. Och vart han kommer spela i så fall och om han kommer spela och gå in i en elva. Så det är klart att det kan bli spännande, men där vet man ju lite för lite. Så just nu känner jag väl spontant att man inte är så där supersugen på något försvarsmässigt faktiskt. Sådär.
Nej, det, jag håller nog med. Just nu i alla fall, sen så vet man ju aldrig vad som händer. Men ja, det är ju de tre som jag nämnt. Sen det kan man väl säkert hitta, om en sån som Faraj får förtroende så behöver inte han vara ofarlig heller. Känns det ju som. Även om Pittas känns hetare så ska man ändå komma ihåg att det är ganska stor prisskillnad de två emellan.
Ja, men så är det ju. Och nu tog Faraj en straff här under försäsongen. Det var väl i någon cupmatch, tror jag. Men om jag förstått det rätt så är väl Pittas ordinarie straffskytt och han gav bort den där straffen lite. Så det ska man väl ha med sig också. Sen är det också så att Gudetti ska ju vara på G tillbaks i träning. Och skulle det vara så att han är aktuell för match igen så är det väl kanske Faraj som ligger risigt till, kan man väl tro.
Hur känns det?
Men ja, ja, men det är absolut, det kan ju vara en liksom, ja, men möjligtvis en kortvarig spelare i ens lag, men det behöver inte vara sämre för det liksom. Om Faraj presterar första matchen här liksom. Ja, och kollar man lite på Salvetros mot Modesto, jag tycker väl ändå att Modesto på 7 miljoner är ett ganska rimligt pris. Men kollar man på förra året, jag kollar lite på deras totalpoäng och sådär, och Salétros hade ju ett bättre poängsnitt på sina minuter spelade. Trots att Modesto då hade de här nollorna också. Så det säger ju en del, tänker jag. Och det är väl det som gör att det väger över lite till Salétros, för min del just nu i alla fall. Han är ju involverad i allt, så är det ju liksom.
Ja, men så är det ju. Han har ju fortsatt den här säsongen, eller inlett den här säsongen på ungefär samma sätt som han gjorde, som han avslutade den förra. Och visst, Modesto har ju också, har han också gjort det i någon mån, men Saletto känns väl som den kanske hetaste spelaren från AIK och ha inledningsvis till en hyfsat rimlig peng ändå också, tycker jag väl. 8,0, det är ju liksom, det finns ju många mittfältare i år som man känner direkt att de där kommer inte jag ha råd med allihop och ha i samma lag. Så att då är väl Salétros, känns ganska på förhand i alla fall, innan man har satt sitt lag så känns han ju ganska given. Speciellt när man ser på de inledande matcherna också.
Ja, men verkligen. Och ägandeprocenten är ju redan hög, både hos Modesto och Salétros. Så jag tror man kommer vara, oavsett vem man sitter på, så kommer man vara lite rädd för den andra liksom.
Ja,
Om
så
man
är
inte
det.
väljer att gå för båda då. Så ja, det är ett lurigt val och det kan ju ge en ett litet försprång från början om man väljer rätt där liksom. Så.
Ja, Modesto är faktiskt mer ägd än Salétros just nu. Det trodde jag nog inte att han skulle vara. Det skiljer ungefär 6%. 29,8 på Salétros och 36,0 på Modesto.
Sen
Men det
ska man
där hinner
väl,
nog ändras.
ja, absolut, det tror jag också. Sen ska man väl ha med sig att Modesto är högt upp när man liksom ska gå in och välja sina spelare med tanke på
Just
hans
det.
poäng från förra året. Salétros är lite längre ner med tanke på att han kom halvvägs in förra säsongen liksom. Så det kan säkert påverka en del.
Ja, det ska man inte glömma bort faktiskt. Det kommer ju alltid nya spelare inför varje år och det är klart att det kollas på de som tog mest poäng förra året, vilket, ja, det är väl rimligt på något sätt att det är så. Och ja, så kommer det väl kanske se ut lite, de här tidiga procenten som det ändå är just nu, innan det sätter sig helt.
Absolut. Sen har vi väl en Celina där också som är värd att nämna till 7 miljoner, men som vi har nämnt med både Modesto och Saletros här så känns det väl som att man blickar inte riktigt dit. Sen kan det ju kanske absolut vara någon som kan bli aktuell framöver, men just nu känns ju både Modesto och Saletros hetare liksom.
Ja, men det finns väl tre alternativ som är hetare som man känner, och det är väl de två och Pittas då. Så får vi se. Det är väl de man känner mest för i AIK i alla fall. Och jag tycker att alla är ganska rimligt prissatta också faktiskt. Ingen som jag känner direkt avslag på heller, att det är någon som skulle vara för dyr eller så. Så det känns väl ganska, ja men det känns väl ändå okej tycker jag att man, ja men då har man nästan landat i någonting att ja, men här kommer vi nog hitta en AIK eller två i ens eget lag också när det väl kommer ner till kritan på deadlinen där.
Ja men absolut och framförallt med tanke på Elena, det schemat här som vi nämnde också. Det känns ju som att man behöver ju sitta på någon i alla fall. Så känns det ju. Och som vi sa med Faraj där, det kan vara en liten bubblare. Absolut, utöver de tre som vi har nämnt här.
Ja. Så kan det vara. Vi hoppar väl vidare. Det är väl det här om det i AIK som vi känner det värt att lyfta just nu i alla fall. Vi hoppar vidare på Häcken som, ja, jag vet inte riktigt vad man känner. Det känns som att det är ett lag som man brukar ha ett par spelare från när det allsvenskan inleds, men undrar om man ens kommer sitta på någon här. Det känns, är ju den spontana tanken det här året.
Nej, jag håller med. Det är lite vilda västern känsla på Häcken just nu känner jag. Det är rotation som är lite svår att förutse. Det är skador på kors och tvärs och det är en försäsong som inte har sett särskilt bra ut får man väl säga. Så ja, jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Det är ju liksom man kollar på schemat. Det är ju ändå helt okej får man säga, starta mot Mjällby hemma. Sen är Djurgården borta, BP hemma, Hammarby borta och Göteborg borta.
Hammarby hemma va?
Hammarby hemma, förlåt. Och det är ju ja, Mjällby och BP där som sticker ut. Och det är klart att man kan få superträff på någon offensiv spelare i Häcken där. Men då är ju bara frågan vem. Och det är klart att en Rygaard är ju ett val som troligtvis kan leverera liksom. Såklart har vi sett det innan, men till den prislappen 11,5 och med tanke på hur många andra mittfältare till liknande priser det finns så tycker jag väl att det är ganska svårt att motivera honom och välja honom med tanke på hur försäsongen har sett ut och Häcken har sett ut i stort liksom.
Ja, det är inte första valet som det kanske hade varit. Eller som han har varit, legat högt upp på listan tidigare såklart, för det vet ju alla om. Men nej, jag vet inte i år hur man kommer göra med honom och med Häcken överlag. Det är ju lite nya spelare in såklart och ja, men en sån som Lundqvist på vänsterbacken. Skulle ju kunna bli intressant. Vi har sett det tidigare på Häckens ytterbackar. I Kristoffer Lund är väl det senaste exemplet där man vet att det kan dyka upp ganska fina poäng. Sen vet vi också att Häcken har varit ganska svaga på att hålla nollan. Det har varit tunnsått där. Vilket gör att det kanske blir lite, ja, med den historiken så känns det väl som att man kanske inte blickar riktigt ditåt med tanke på att det är väl ungefär samma pjäser ändå liksom, som kommer vara där. Men det är väl Abrahamsson i mål om inte nu det blir så att Andreas Linde plockar någon match här och där. Det är ju en ganska fin målvaktsuppsättning ändå får man säga.
Ja, men absolut. Tänkte jag också säga det med tanke på att de inte höll så mycket nollor förra året. Och det verkar ju liksom fortsätta lite i den andan när man släpper in tre mot Landskrona Boys här i cupen till exempel. Så nej, jag vet inte. Jag kan inte motivera att röra någon någon försvarare i Häcken, känner jag just nu.
Nej.
Men som du säger, det finns ju offensiv potential i de där ytterbackarna.
Ja, men inledningsvis vill man väl kanske se att det fungerar först. Och visst, det kan ju klaffa direkt såklart. Vi vet ju att Häcken har en väldigt hög höjd. Så är det ju. Men det är ju lite spelare som har försvunnit. Det är en ny tränare. Det är lite sådär. Så att, och det har inte sett helt hundra ut heller. Så att det gör ju att man backar lite. Även om det skulle kunna bli 5-0 i premiären hemma mot Mjällby också.
Ja, nej, men
Det
så är det ju.
så är det ju. Men om jag kollar på de mer offensiva pjäserna som du säger, så Rygaard nämnde vi, vet vad han kan såklart. Och sen där uppe så är det ju Lajoni, det är Ristic och Josef har ju gjort det ganska bra med 3+, eller han har gjort en del mål och assist i alla fall. Jag vet inte exakt hur många, men det är ju ett gäng i alla fall. Sen är väl han skadad igen, tyvärr, för hans del. Vet inte exakt hur länge, men det är oroväckande såklart. Och då kanske inte det är en spelare man rör ändå. Så att, ja, är lite lurigt tycker jag med Häckens offensiv, som vanligt får man väl säga.
Ja, verkligen. Det är tråkigt med Josef där liksom. För han är ju en spelare man verkligen hade övervägt annars tycker jag. Men det är ju en återkommande det där att han är liksom borta med diverse skador. Och då är det ju svårt att välja honom liksom. Såklart. Han är också en sån spelare som otroligt skottvillig ju. Och det kan ju leda till en och annan fantasy-assist där också. Liksom. Så han hade varit högaktuell om han hade varit hel och frisk, känner jag. Men nej, just nu är det svårt att välja honom,
Ja, det är det ju.
tycker jag.
Och kollar man på de andra två, Lajoni Ristic, alltså Lajoni hade man ju ändå en del i fjol. Och han var väl ändå, han motsvarade väl kanske förväntningarna hyfsat i alla fall, tycker jag. Han gjorde ju en del mål faktiskt. Och drog in lite poäng till ens fantasylag. Ristis däremot, jag tror aldrig jag satt på honom, men det var väl kanske inte riktigt någon succé. Så där finns det lite osäkerhet också. Såklart, det finns ingen, det är ingen Benny Traoré i år, och det är väl ingen Sadiq heller. Att, ja.
Ja, precis. Och som du sa med Leoni, ja, man fick ju en del poäng där i fjol, men 9,5 i år känns snäppet högt för att i alla fall jag ska vara intresserad så här till en början, känner jag. Jag tycker väl det är lite intressant med Simon Gustafsson till 7,5 om det är så att han kan hålla sig frisk och starta, men det är ju lite samma där som vi var inne på med Josef. Det är mycket skador och in och ut ur elvan och det vill man inte riktigt ha, framförallt inte i början av säsongen här, känner jag. Men det är ändå att hålla ögonen på. Han är väl straffskytt, kan jag tro. Kan tänka mig att det står mellan han och Lajoni. Så det tycker jag ändå att man kan hålla lite utkik i alla fall om det är så att Gustafsson håller sig hel och sådär.
Ja, och som sagt, trots att det inte är någon Traoré och det är ingen Sadiq, så finns det ju ändå, det blir ju alltid lite roulette känns det som i Häckens den där fronttrion som de brukar använda sig av. För att nu, alltså det finns, förutom Lajoni, Ristic, Josef då, så Pontus Dabo som kostar 6 miljoner. Jag tycker väl att han skulle kunna bli intressant ifall det är så att det visar sig att han får förtroende. Det vet man ju inte, det får man ju se lite. Men skulle kunna bli intressant, tycker jag, att det är en ganska rimlig pris i så fall för en offensiv spelare i Häcken. Men det är klart, så finns det ju där bakom, det är liksom en Zeidan Inoussa 8,5. Vilket fick mig att höja lite på ögonbrynen ändå. Nu går väl han som mittfältare, va? Det gör han, och det gör Dabo också, och Lajoni, ja. Just det. Så att det är klart. Men ändå, 8,5 för Inoussa kändes väl i högsta laget, va?
Ja, jag håller med. Det är väl kanske det priset som man har reagerat mest på. Jag vet inte riktigt varför han kostar så mycket, men det är klart, det är en offensiv spelare i Häcken och då kan det ju smälla. Men med tanke på hur de andra är prissatta så kändes det väl lite konstigt kanske. Men de kanske vet något som inte vi vet
Ja,
angående honom. Jag vet inte.
Kanske, kanske. Vi får väl se. Men sen Julius Lindberg har ju kommit in också. Gjort det rätt bra på försäsongen här. Ja, sen är det ju. Det är Blair Turgott har man väl glömt bort att han spelar fotboll, men det gör han. Han ska väl kanske också in i ekvationen så småningom. Ola Kamara har vi inte sett så mycket av.
Nej, nej.
Så det
Kan man
finns ju.
bubbla
Det kan det vara. Ja, det vet jag. Alltså, det finns ju spelare så att det räcker att bli över i alla fall. Det
Ja,
kan vi
Chilufya har vi inte
konstatera.
nämnt heller. Så.
Nej, och det är inte heller någon dussinspelare i sina bästa stunder. Så att,
Nej,
det finns ju
precis.
verkligen offensiva spelare i Häcken. Sen är det ju frågan då vem som ska göra vad lite känns det som. Och det kanske blir att man gärna vill se att det sätter sig först innan man dyker på något där.
Ja, men precis. Vi var inne på backlinjen förut, men Lundahl Fredriksson har ju liksom varit lite skadad här på försäsongen, men verkar vara på G tillbaks. 85,5 kan det ju vara ett helt okej pris för en ytterback i ett offensivt Häcken.
Det känns som att han har kostat 5,5 i varje år va?
Ja, men det har han säkert. Det är hans pris helt enkelt. Faktiskt. Jag kollade lite på hans siffror förra året. Han slog en assist, det var det han gjorde. Det känns som att han fick lite underbetalt förra året. Jag tycker att han bombar fram på sin kant där och liksom, är involverad ofta, men ja, vi får se. Det kanske är i år det kommer.
Ja, han är lite underskattad faktiskt.
Ja,
Det
absolut.
måste jag ändå säga. Men det är kanske ingen man dyker på heller som sagt. Men han skulle ju kunna vara en sån liten bubblare också som får igång det. Sen är det ju Barrett Lausen på vänsterkanten också. Han är väl lite skadad nu va? Men honom har vi inte sett så mycket av heller än.
Nej.
Det blev väl bara, ja, blev det? En assist i fjol. Så att inte jättemycket och inte så mycket underlag egentligen, men ytterbackar i Häcken har ju som sagt varit framgångsrikt förut, så man får väl se lite. Sen får vi se även med Nikola Cecevic som har kommit in också, även mittback.
Precis, precis. Och Hammar verkar vara på G tillbaks också, så det är väl lite oklart vem som tar platsen bredvid Hovland där kanske. Så det återstår väl att se, men jag kikar lite på deras hemsida här inför senaste träningsmatchen och skulle kolla skadeläget lite bara. Och det var en ganska lång text med ja, ett dussintals namn kändes det som. Jag ska inte rabbla upp den texten, men det säger lite om läget just nu. Det är många med små känningar och sådär. Nej, det känns lite för oklart i Häcken just nu, tycker jag.
Jag håller med. Det kanske är dags för Kadir Hodzic att steppa in i handlingen igen.
Absolut,
Honom har man glömt
absolut.
bort också. Det är ganska synd om honom nästan. Det blev ju. Han hade ju jättebra säsonger där och honom hade man ju lite som go-to-spelare nästan när han var i Mjällby. Gjorde väldigt mycket bra saker och tog mycket poäng i fantasyn. Men sen han gick till Häcken så har det inte blivit så mycket av det.
Nej, han hade man nästan glömt bort till och med.
Lite så. Vi rör oss vidare mot Djurgården då som ju känns ganska spännande i år va?
Det får man verkligen säga. Det är väl ett av de lagen som man har imponerats mest av här på försäsongen, får man säga, och i kuppen här. Men vi kan väl börja med att titta på schemat. Då är det Göteborg borta, Häcken hemma, Sirius hemma, AIK borta och Malmö hemma. Så att ja, men det är ett ganska tufft schema ändå, det får man säga.
Jo då, det är det ju såklart. Men som sagt, det är många spelare här som vid första anblick som man känner att ja, här vill man gärna vara med och ganska tidigt också känns det som. Vi vet ju lite vad backlinjen kan. Eller ja, vi vet väl ganska mycket om det här laget. Danielsson. Såklart 7,5. Ja, det är ju Ganska saftigt för en försvarare såklart, men kan väl ändå tycka att det känns motiverat på något sätt ändå. Piotr Johansson, det är väl, ja, man vet ju vad han gör också, men samtidigt så där vet man ju också att det inte blir särskilt mycket returns kanske. Då är ju Samuel Dahl såklart helt ja, han är betydligt mer intressant till 7,0. Där känns det ju som att man, om man inte väljer båda, så känns det som att man kommer få göra ett val där, vem som är mest värd, Danielsson eller Samuel Dahl. För någon defensiv pjäs i Djurgården vill man gärna ha, va?
Ja, precis. Jag tror det är precis som du säger, att många står och väger mellan Danielsson och Dahl. Och då handlar det väl lite om prislappen. Man vill ju lägga 0,5 mer på Danielsson och kanske mer av ett hot framåt i målskyttet i alla fall då, tänker jag. Och sen är det ju de här defensiva bonusarna som han är bra på också. Så jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Eventuellt straffskytt också är han väl då.
Ja, kanske. Det vet vi inte riktigt än. Men...
Nej, nej, vi gör väl inte det. Men jag tycker det är jättesvårt. Det är en av de stora frågorna i mitt eget lag just nu, känner jag. Dahl är ju, han har ju varit väldigt involverad här på försäsongen också. Och blir ju bara bättre och bättre, känns det som. Så det är klart att man gillar båda de där valen, men man kommer nog inte sitta dubbelt till en början. För kollar
Nej.
man rent defensivt på schemat också, så ja, det kanske inte blir fem nollor på de där fem inledande matcherna liksom. Men då handlar det ju om vad man tror om det offensiva hotet och bonusproduktionen liksom. Och jag tycker det är svårt, som sagt, Dahl mot Danielsson.
Ja, det är klurigt. Som säger, man kanske inte vill sitta dubbelt. Men om man kollar på hur deras försäsong har varit här, så har det ju varit ja, väldigt mycket hållna nollor. Så att vi vet ju att den defensiva strukturen finns ju uppenbarligen där. De släppte ju faktiskt inte in ett enda mål i gruppspelet i cupen, och de släppte ju heller inte in något mål i kvartsfinalen mot Degerfors.
Så
Och
är
det är klart att det är värt att ha med sig. Sen visst, absolut, de mötte Skövde och de mötte Nordic United. Så det är klart att man ska väl väga in där, och att det är lite sämre motstånd kanske, men ändå, att gå och hålla nollan i fyra raka matcher säger ju väl någonting i alla fall.
Ja, men gud, ja. Det, som sagt, det känns oundvikligt att sitta och inte sitta på någon där bak. Liksom. Man måste ha någon. Sen är frågan vem. Och det är väl lite personligt det där, vem man tror mest på av de där två. Men det känns som att Dahl och Danielsson är de två som flest tittar på.
Ja.
Och rör vi oss uppåt i plan så finns det ju också en hel del alternativ. Och jag tycker man ser ganska många olika val ändå. Vissa föredrar Leach-Holm, vissa föredrar Bergvall. Vissa föredrar Gulliksen. Det är väl de tre på mittfältet där som man har sett cirkulera mest. Ja, vem föredrar du så här?
Ja, men alltså, där man har sett hittills av Gulliksen känns ju helt klart intressant. Såklart. Sen alltså Leach-Holm vet vi ju sen förra året, så att det är en riktigt bra fantasyspelare. Sen är det alltid sådär när man kommer in i ett nytt lag. Vi får se lite om det blir samma typ av Leach-Holm som det var i fjol. Det är mycket möjligt att det blir så. Då är han såklart intressant, och sen har ju Bergvall varit väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag väl ändå att man kan lyfta Oskar Fallenius också till 7,0, som har gjort det väldigt bra här i cupen och på försäsongen. Känns det som att han är kanske lite på väg mot en, ja, gjuten plats ska jag väl inte säga, men att han kanske kan få lite mer förtroende ändå. Det känns som att han kan växa ytterligare ett snäpp, och då skulle han kunna bli intressant, tycker jag. Han går ju också som mittfältare, så att, ja, men det är väl lite klurigt det där vilka man ska välja. Det är väl de fyra kanske framför allt. Sen är det klart att Wikheim finns där bakom också, som vi vet att han har gjort sitt också. förut. Så att, ja, mycket roliga val i Djurgården. Vi ska inte glömma Albin Ekdal heller som har kommit in. Det känns väl kanske inte stekhett ur ett fantasyperspektiv. Det är väl någon, det lär väl till lite defensiva bonusar kanske, men känslan är väl att det kommer ett annat gult kort kanske också.
Ja, som du säger, det är väl de där lite defensiva bonusar. Inte jättemycket mer än så kanske. Men ja, väger man alla de här andra mot varann så är det ju, det är ju svårt. Vi har ju liksom Leach Holm som troligtvis kommer vara på väldigt mycket fasta situationer. Sen har vi Bergvall som är lite högre upp i plan liksom, i det öppna spelet och har sett riktigt bra ut. Liksom. Gulliksen likaså ser ju har ju sett jättebra ut, så det är jättesvårt. Fallenius, jag håller med om att han kan bli spännande. Sen är det väl största problemet med honom är att han inte är helt gjuten just nu. Liksom. Så. Men skulle man märka att han tar den där platsen så absolut. Kan ju 7 miljoner vara ett väldigt trevligt pris faktiskt för någon som spelar så högt upp i plan.
Ja, verkligen. Det är ju, ja, vi kanske till och med hinner komma in något mer i Djurgården innan det här fönstret stängs och innan allsvenskan börjar. Så då blir det ytterligare klurigheter. Sen är det väl klart att vi ska nämna Magnus Eriksson som är nere på 7,0. Det var många år sedan han var nere på, eller han har väl aldrig varit så lågt såklart. Vilket såklart, det är väl rimligt att det blir så, men känns väl inte stekhet i
Absolut.
år.
Nej, det är väl en av de större liksom, prisskillnaderna vi har sett från ett år till den andra. I alla fall åt det hållet neråt. Liksom. Men ja, nej, som du säger, det är väl helt rimligt. Han får väl sitta på bänken, starta på bänken nu, verkar det som.
Så känns det ju.
Verkligen. Men det känns som många väljer. Man ser mycket Leach Holm, man ser mycket Bergvall. Och som sagt, då gäller det ju att väga det där. Med ett offensivt hot i det öppna spelet eller att man har de där fasta situationerna också. Liksom. Jag lutar åt Bergvall just nu, tror
Ja.
jag. Just för att han har varit så involverad i det öppna spelet. Liksom.
Ja.
Men det är klart, så sitter man där och Leach Holm pingar in en hörna till Danielsson när man har valt Dahl och Bergvall. Liksom. Jag vet exakt hur det kommer se ut.
Ja, det är samma gamla visa varje år.
Ja, verkligen.
Du kommer inte undan.
Nej, jag vet,
Nej,
jag
så är det
vet.
ju. Det är ju 1 miljon skillnad på Leach Holm och Bergvall också. Vilket kan vara ganska avgörande i första, eller när man väl sätter sitt lag. Man vet själv när man sitter där och nu har jag ett perfekt lag och sen ser man att man är 4 miljoner back på budgeten liksom.
Ja,
Så att,
precis.
ja, vi får väl se. Lite spännande kommer det ju bli i alla fall. Och sen vet man ju också att Bergvall kommer lämna. Det är klart, det är inte förrän i sommar, men det är väl ändå kanske värt att ha med sig någonstans. Jag vet inte om, jag gissar väl att Djurgården kommer att spela med honom, men man har ju sett det hända förr att, kanske inte i allsvenskan jättemycket, men delvis i allsvenskan också kanske, att vissa spelare inte riktigt ja, spelar så mycket som de kan göra när de redan klarar för en annan klubb. Men de har kanske redan sytt ihop den affären i Djurgården, så de kanske inte är så oroliga ändå.
Nej, precis. Så han verkar vara fullt fokuserad på Djurgården just nu i alla fall med tanke på prestationerna. Så just nu känner man sig inte särskilt orolig för att han ska gå ner i prestation eller motivation.
Nej,
Känner jag just nu i alla fall.
det känns inte som det. Om man lyssnar på honom själv också så känns det ganska klart. Gott så. Och sen om man kikar framåt i banan så är det väl så att Dennis Hymmet skulle kunna bli rätt så intressant, va?
Verkligen. Ägd av nästan 40% här redan. Och ja, det är väl rätt så rimligt. Absolut. 8,5 för en anfallare i ett starkt offensivt lag är väl rimligt, tycker jag. Och det är klart att man är sugen där. Men jag känner väl kanske att de två andra lagdelarna jag kommer välja i Djurgården. Jag vill inte trippla något lag till en början. Men absolut att han är ett av de bättre anfallsalternativen, känns det ju som, tycker
Absolut. Sen får vi se om det kommer in något mer eller om det inte gör det. Återstår att se. Där bakom har vi Gurbanli som nog måste bevisa lite mer för att ta den där platsen före Hümmet, känns det som.
Så är det.
Bra, sen kan man väl nämna också att Djurgården gjorde väl klart med spelare, en nyförvärv från Västerås va? I dagarna här. Vad är han heter nu igen? Patrik Åslund heter han ja.
Just det.
Som kommer att ansluta. Men det är först i sommar, så det tar vi väl då. Men det kan vara värt att notera i alla fall.
Absolut.
Vi går till nykomlingarna Gais då. Svårt såklart i vanlig ordning att sia om exakt hur det kommer att bli när det är nykomlingar det handlar om. Men det brukar ju vara så att man hittar en del guldkornen då i de här lagen för en billig peng.
Absolut, så är det ju. Billiga målvakter brukar ju vara ett koncept som många kör på till en början. Och då hittar vi en Krasniqi här bak till exempel som verkar vara gjuten i Gais 11. Har väl haft lite, utgick väl skadad här i någon match för inte allt för länge sedan. Men det ska inte vara några problem om jag har förstått det rätt. 4,5 kan ju vara ett alternativ, absolut. Och kollar man på schemat på Gais så är det, ja, det är BP hemma, det är Värnamo borta, Norrköping borta, Mjällby hemma och Kalmar borta. Jag tycker väl att det är ett helt okej schema, va?
Ja, alltså det får man väl ändå säga. BP hemma i premiären kommer ju bäras fram av sina supportrar i den matchen, känns det som. Så att ja, alltså någon liten outsider kanske man kan peta in från Gais i sitt lag. Sen är det ju väldigt svårt att veta vem det kommer bli i det här året som är den spelaren som man liksom går på. Det brukar alltid vara någon mittback eller någonting som har hur många DB som helst och så vidare. Vi vet väl vad det är. Gross Danic var väl en sån spelare förra året till exempel.
Ja, verkligen.
Ja, jag vet inte om det kan vara August Wängberg kanske, om man får lyfta fram någon.
Ja, men absolut. Och man kollar ju lite efter de här billiga försvararna. Vilka spelar, vilka känns liksom givna i elvan. Och han är väl en sån som ska vara rätt given där på högerbacken i Gais. Är han någon poängspelare? Kanske inte. 2 plus 3 gjorde han 2023. Men som sagt, det kan ju vara ett rimligt alternativ till ett billigt pris. Och det är ju svårt att veta med de här som inte har ja, men varit med i spelet innan, liksom, vad de har för bonusunderlag. Och det är klart, det går väl att hitta någon statistik på antal brytningar och tacklingar och så vidare. Men man får nästan avvakta och se lite. Sen är det ju, till det här priset kan man ju ha med dem från början.
Tycker vi inte att 2 plus 3 är så dåligt ändå? Alltså,
Nej.
det är väl helt okej. Okay.
Ja, men absolut. Absolut, det är det. Absolut, jag håller med. För en ytterback, 2 plus 3 är väl helt okej. Okay. Sen det är det ju en annan sak att göra i Superettan än att göra i Allsvenskan såklart. Men absolut. Det känns som det man letar efter mest med de här billiga försvararna är att de spelar helst 90 minuter varje match. Liksom. Sådär. Och han kan tänkas vara en sån.
Ja, absolut. Det får man hålla utkik på helt klart. Och kollar man mittfält så att det är klart att det är klurigt att veta vilka man ska liksom tänka sikta in sig på. Det är väl finns väl några stycken som skulle kunna bli någonting. Jag vet inte. Det är väl Gustav Lundgren möjligtvis. Annars jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Mervan Celik har vi där också. Gammal rutinerad räv som säkert kommer sätta dit någon kasse eller två. Men ja, jag vet inte. Det är ändå 5,5. Det är liksom, finns kanske spelare som då skulle kunna vara mer effektiva och ha i laget då för som kostar en halv miljon mindre eller till och med en hel miljon mindre.
Ja, möjligtvis, men Lundgren tycker jag är superspännande ändå. Han tror jag mycket på till en början
Så
här.
Lägg ut texten.
Ja, nej, men ja, men precis. Jag bara har en god känsla på honom, måste jag säga. Och han är väl den nyaste som har hittat in i mitt lag då. Men helt given i elvan, slog 12-13 assist i fjol. Har slagit 5 assist här på försäsongen. Känns het, verkar ta alla fasta om jag har förstått det rätt. Så jag tycker väl att 5,5 för honom känns ganska rimligt. Ja, med tanke på schemat som jag ändå, alltså jag tycker om schemat ändå, så tycker jag att han, ja, jag gillar honom som val liksom. Sen det som vi var inne på, vi får ju se hur de presterar i allsvenskan liksom. Men på förhand tycker jag det känns som ett spännande val faktiskt.
Ja, låter spännande. Allsvenskans Isco.
Precis, precis. Det var det jag tänkte säga.
Ja. Det var länge sedan man tänkte på Isco för övrigt.
Ja, det var det.
Det var
Det
han
var
gör
det.
idag. Men han spelar i alla fall inte Gais. Det gör
Ja, det
han
gör han inte.
inte
Inte
än i alla
än.
fall.
Nej.
Någon annan spelare på mittfältet som du i Gais som du fastnar för lite extra?
Nej, det är väl inte det. Det man har kunnat läsa sig till lite är väl att det är Åberg där som... Han är väl den defensiva mittfältarna och är väl gjuten i elvan. Kostar 4,5, men att han eventuellt är straffskytt då. Vilket ju kan vara värt att ta med sig. Det är väl ingen poängspelare i övrigt, men vad jag har kunnat läsa mig till så är väl han eventuellt på straffar då. Sen har de ju tagit in Cooper Love också. Så bara när man ser namnet och liksom 5,5 så blir man ju lite så här, ja, men det där kan bli spännande liksom. Känner man ju. Men ja, de har ju en annan het anfallare där uppe som jag tror att han får ganska svårt att peta faktiskt.
Ja, Al Holmström tänker du på.
Precis.
Gissar jag. Ja, det är klart. Han skulle ju kunna bli intressant. Helt klart. Det är ju också en spelare som har varit med förr lite. Så att, ja, det är svårt att säga om guys såklart när man inte har sett dem. Liksom, ja, man har inte liksom något underlag från allsvenskan. Så, men det kommer ju alltid dyka upp spelare. Alltså, jag är lite intresserad av att se om Edvin Besirovic får någon speltid. Allas eviga bänknötare från
Ja,
förra året.
verkligen.
Då i Värnamo. Som nu kanske kan få sin stora chans äntligen. Får vi se om man lyckas konkurrera ut Cooper Love och Al Holmström. Kanske blir svårt ändå.
Vad ligger
Får
den
se.
på i år, pris?
5,0.
Ja, det är 0,5 för mycket för att han ska vara bänknötare i år.
Ja, det är väl så. Men ja, Al Holmström känns ju som att han skulle kunna kanske leta sig in någon gång under året. Svårt att säga, men det är just det här med nykomlingar. Det är ju lurigt och veta lite, men det är klart att det kommer finnas spelare som man kan gå på. Och som du sa i början där med Krasniqi i mål, det är väl en 4,5 målvakt som känns given. Det är väl alltid trevligt. Sen hade det varit ännu bättre om han kostade 4,0, men det är nog för mycket begärt.
Ja, lite så. De tidigare lagen vi pratade om, vi har inte ens nämnt målvakterna där liksom. Men det är väl för att de är lite dyrare i de lagen. Och man är inte sådär super. Det känns som att man ofta letar billiga målvakter, liksom någon sorts kombination.
Ja, man brukar landa i det till
Då.
slut.
Precis. Och jag tror att guys, om jag inte minns fel så släppte de in minst mål i Superettan förra året. Vilket ju kan vara värt att ta med sig. Sen som sagt, Superettan mot Allsvenskan, det är ju en helt annan femma såklart. Men ja, så är det. Han kommer man att överväga tror jag i målet. En av två målvakter.
Säkert. Ja, precis. Vi pratar inte så mycket om målvakterna på de andra lagen. Det är väl, om man ska nämna något, så är det väl kanske Jakob Vida Zetterström i Djurgården som skulle kunna vara aktuell med tanke på att defensiven ser väldigt bra ut, men om man vill dubbla upp på något sätt.
Absolut, absolut.
Ja, härligt. Sista laget ut för den här gången då, Halmstad BK. Också lite småspännande på sina håll tycker jag. Vi har lite helt okej schema. Första fem, Sirius borta, Göteborg hemma, Västerås borta, BP hemma, Hammarby hemma. Ja, här finns det lite billiga alternativ att ta del av.
Ja men det gör det ju och schemat är ju trevligt som du säger. Många kommer nog sitta på Fosso va? Även i år.
Så känns det.
Känns det som. 5 känns ju som ett trevligt pris. Jag hade inte klagat om man hade kostat 5,5. Kanske till och med 6.
Ja, han hade
Så
kostat
det.
sex. Han hade kostat sex nog hade jag klagat
Ja,
lite.
okej då. Jag är med dig. Jag är med dig. Men 5 tycker jag är ett bra. Det är ett generöst pris tycker jag. Och det känns som att han kanske har potential att bli en av de här kanske allra mest prisvärda försvararna i år, eller vad tror du?
Ja, varför inte? Känns ju högaktuell, tycker jag. Verkligen. Sen har de ju även, ja det är klart, de har Andreas Johansson där bak, de har Josef Baffo. Det är lite samma gamla vanliga.
Så
men
är
de
det.
har ju fått in Vinicius också från Varberg, som väl tänkt att kliva in på vänsterbacken där. Skulle också kunna bli lite intressant, men sådär i första tanken är ju såklart att gå kanske rakt ut på och få Sverige ändå på dokumenterad liksom fantasyform på något sätt. Så man vet att
Precis.
man vet ju vad han kan lite där. Man vill kanske se lite av Vinicius innan man skulle kliva på en sån spelare.
Ja, men precis som du säger, vi har ju redan ganska trevligt underlag på RJ, vilket gör att de flesta sitter, och han är ju ägd av väldigt många redan. Och så tror jag att det kommer förbli när vi drar igång. Men sen som vi pratade om, man letar ju också de här 4,5 alternativen i backlinjen, och då finns det ju mittbackarna där som man skulle kunna tänkas ha. Om ja, men Halmstad går in i någon trevlig period, fint schema, ja, men om man vill dubbla upp så kan man göra det. Eller bara spara 0,5 och sitta på någon av mittbackarna istället.
Ja, verkligen. Alltså, när Andreas Johansson kostar 4,5, han tog 11 poäng färre än Fosu Adjei i fjol. Det känns ju som
Absolut.
att det hade jag nog inte gissat på. Men stabil såklart, som vanligt. Så
Absolut.
det får man ju komma ihåg. De har en helt ny målvaktsuppsättning också med Tim Rönning och två gånger Tim där bak, va? Tim Rönning och Tim Erlandsson.
Just det.
Det känns väl som att det kanske är Tim Rönning som kommer ta första spaden ändå, spontant, va?
Så känns det ju. Erlandsson fick väl någon match i cupen mot Trelleborg om jag minns rätt, men det mesta tyder väl på att det är Rönning som har den där platsen. Ja, nu snackar vi 5 miljoner. Det är väl ändå ett pris som är ganska rimligt också. Tror inte jag kommer blicka dit med tanke på att man troligtvis kommer sitta på RJ, så vill man väl inte dubbla upp
Nej.
riktigt. Och de har ju samma pris, och då väljer jag hellre RJ, känner jag spontant i alla fall.
Ja, jag är beredd att hålla med. Mittfältarna finns ju också några stycken som man kan kika på. Alamari är väl den givna kanske. Också fina siffror. Och tar ju mycket fasta och ja, brukar ju vara solid helt enkelt. Gör alltid ett par mål, ett par assist och gör ganska mycket i bonusvägen då. Han gjorde faktiskt 11 plus 25 i bonusväg förra året, vilket är ganska så bra. Så att, det är också en spelare som man kanske kan få plats så småningom. Kanske inte till en början, men samtidigt sitter man där och funderar på att jag måste ha in den. Någon som kostar 5,0, då är väl han ändå uppe på för diskussion i alla fall.
Ja men absolut. Jag tänkte säga det, att han är väl involverad i mycket som Halmstad gör framåt. Men samtidigt så tittar jag på hans siffror från förra året, och det är ju faktiskt bara 1 plus 3. Det var lägre än jag trodde faktiskt. Men han är en som jag också har kikat på. Till 5 miljoner känns han spännande tycker jag. Men ja, man kanske får avvakta lite ändå. Som du
Ja.
säger, det kanske inte är någon man väljer till start
Nej.
faktiskt.
Nej, kanske inte. Sen vet vi ju inte riktigt. Vi har ju två nya där i med Ingason och Ejolfsson för 5,5 båda två. Ja, man vet ju inte. Den skulle kunna bli aktuell också. Men inget man kastar sig över direkt, utan det får nog komma med tiden lite. Förra året var det väl lite skrik om Jonathan Svedberg också stundtals. Vill jag minnas, jag tror att man hade honom själv ett par gånger också. Och visst, det är budgetmittfältare som absolut kan funka. Joel Allansson vet vi också. Att han alltid gör sitt på mittfältet, så det finns ju lite, ja, men det är lite trevliga alternativ ändå i Halmstad som skulle kunna dyka upp. Och kollar vi framåt så kanske så att, ja, om inte de fostrar JR så är det väl absolut den hetaste just nu kanske Naim Mohammed, va?
Jag tycker när man har kollat, sett lite lag och sådär på sociala medier, känns som att han sitter med i de flesta, men när jag kollar på ägandeskapet och det var inte så högt som jag trodde, 9,2, men det kommer nog öka tror jag. Och ja, han känns ju het och har känts het här på försäsongen, så han är ju en som man absolut tittar på. Ja, framförallt med tanke på schemat, det kanske landar i att man sitter dubbelt på Mohammed och RJ liksom. Det är ju rimliga priser på båda, och på anfallarna är det så här, ja, de här som kostar, ja, men mellan 5,5 och 6,5. Man letar ju lite dem, tycker jag. Kollar vi tidigare säsonger så är det ju allra flest mittfältare och försvarare som tar högst poäng liksom. Och då gillar man ju de här anfallarna som är lite billigare än med de dyraste liksom. Och då känns ju Mohammed som ett trevligt val, måste man säga.
Problemet lite med honom är väl nu, eller problemet, men litet orosmoln ändå efter den där cupmatchen mot BP var det, va? Att han skadade sig. Och det är ju lite oroväckande. Det var väl något med baksida lår, tror jag. Så att det får man hålla lite utkik på fram tills Allsvenskan börjar här. Halmstad har väl, de spelar ju faktiskt vidare i kuppen, så att vi lär ju se där om han finns med eller inte. Gör han inte det så kanske det är läge att oroa sig lite om man ska plocka in honom eller inte. Spelar han så är det väl lugnt, men värt att hålla utkik på. De spelar ju här på lördag, eller vad, mot Malmö i kuppen, i semifinalen. Värt att hålla utkik där om Mohammed spelar.
Absolut. Jag tror inte det har kommit några rapporter kring hur läget är där. Så det är väl bara att avvakta och se helt enkelt. Så får man ta ett beslut utifrån det.
Precis. Ja, annars har vi inte nämnt Viktor Granat, men det känns väl som om man ska välja mellan de två så är väl Mohammed kanske den hetaste ändå på något sätt, även om Granat alltid. Ja, han är väl ingen dålig spelare, gjorde ändå 9 mål förra året plus 2 assist. Så att, det är ju inte så illa. Mohammed gjorde 8 plus 2 förra året. Så det är ganska jämnt på de siffrorna bland de två. Och samma pris. Så vi får se vem av dem som kanske är det bästa valet. Då. Sen är det Wiedesheim Paul där bakom också. Men ja, jag vet inte. Svårt att säga något om honom kanske.
Nej, det står väl mellan Granat och Mohammed som det ser ut just nu i alla fall. Jag tror att det kan nog pendla lite vem man föredrar av de där två. Men just nu känns det väl som att Mohammed är den som man hade valt i alla fall.
Ja, så är det. Men hetast kanske av alla Ofosu Adjei kommer vi kanske överens om.
Ja, det kan vi komma överens om, det tycker jag.
Ja, härligt. Det låter bra det. Det var väl ungefär där vi hade att bidra med för den här gången, va?
Det var väl det, va? Så hoppar vi på fem nya lag nästa vecka.
Ja, det gör vi. Så blir det perfekt timing sen fram tills dess att Allsvenskan drar igång. Påskafton av alla dagar. Så att, då får man ställa alarm så man inte fastnar i påskmiddagen där när det är deadline.
Precis, precis. Ja, nej, det blir kul att vara igång igen.
Verkligen. Härligt. Då säger vi så. Och så, ja, så hörs vi igen.
Det gör vi.
Hej.
Sparkas, sparkas, sparkas.